Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hej, den här rösten tillhör precis som vanligt Tommy Ereboman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Det här är del två i mitt samtal med Ola Salo. Del ett hittar du på exakt samma ställe som där du hittade den här delen. I del ett pratade vi om tiden fram till att The Ark slår igenom. Om att vara världsberömd i hela Växjö och skriva 70-talsinspirerad rock tillsammans med sina kompisar. I del två, då har vi kommit fram till slutet av 90-talet och det är precis på gränsen till att bli 2000-talet. The Ark kommer att gå från att vara världsberömda i hela Växjö till att bli en angelägenhet för hela Sverige. Del två börjar i att Ola berättar om hur han skrev The Arks debutalbum. Så, då tänker jag inte dra på det mer. Dill och Duva med Ola Salo, del 2. Lycklig lyssning.
Dill och Duva, meet Tom G. Woman.
Jag tampades med lite depressiva tankar under den här perioden och var väldigt, och samtidigt så jobbade jag då som musikalartist, skådespelare, vilket jag tyckte var väldigt svårt. Jag tyckte det var väldigt svårt att skådespela. Jag funderade väldigt mycket på under den här tiden hur man är en bra skådespelare och varför det är så svårt att följa sina känslor. Och samtidigt hade jag då nyligen läst om på universitetet om Foucaults idéer om normalitet och allt sånt där. Och började, gick omkring och tänkte väldigt mycket på sånt. Jag tänkte väldigt mycket på vad det var som hämmade en från att vara bra på scen och att skådespela. Och jag tänkte att det handlar väldigt mycket om att man hela tiden betraktar sig själv utifrån. Och det som man i teaterspråk ibland kallar för tredje ögat, att man betraktar sig själv utifrån och då blir man ganska dålig. Att man måste på något sätt agera inifrån och ut. Så jag försökte hitta någon slags motvikt till det här tredje ögat som var så starkt hos mig. Och fråga, hur hittar man en impuls inom sig själv så att man mer agerar rakt ut och gör det man vill och blir mer äkta och inte bara gå omkring liksom och styr sig själv hela tiden utifrån en uppfattning om vad man tror att andra tycker om en. Och då kom jag på en övning som gick ut på att jag gick omkring på stan och så hette den här övningen Idag bestämmer kroppen. Och övningen gick ut på att jag gick på stan och så fort jag fick en kroppsligt infall att göra något så skulle jag följa det infallet.
Vad kunde det vara liksom?
Det skulle kunna vara att ta en piruett på trottoaren eller eller något sånt liksom. Bara att det följa de impulser som fanns i kroppen. Och jag experimenterade även med detta när jag gick ut och dansade. Att jag undersökte vad det var som gjorde att man ibland dansade snyggare än andra gånger. Och kom väl fram till att det ofta var när man gjorde saker utan att censurera sig själv. Och så att det var väl liksom de här tankarna då som förde fram att det finns någon slags impulser i kroppen. Det finns en vilja i kroppen som ibland vet vad man vill bättre än ens medvetande vill. Och då gick jag omkring och tänkte, det här idag bestämmer kroppen. Och så tänkte jag så här, hur skulle man formulera detta i ett motto? Jo, man skulle kunna på engelska. Let your body decide where you want to go. Och så började jag mecka med den här meningen. Hur skulle man kunna sjunga den? Jo, man skulle liksom betona ordet body genom att göra ett drastiskt hopp i intervall. Let your body decide where you want to go. Och så föddes den här lilla embryot till låten. Och så vet jag att jag sov över hos Jens och Jeppsson och natt och vaknade på morgonen och bara hade den här känslan av hur den här låten skulle vara. Och jag kom på att jag skulle sno från Frank Sinatras It was a very good year, den versen. För jag ville liksom på sätt, även om den här låten handlade om glädje och även om den handlade om impulser och sånt där, så ville jag också att man skulle känna att det fanns något djupt sorgligt i det här. Att det var att bestämma sig för att leva ärligt och så kommer man också få kämpa. Det kommer bli en kamp, och för att följer man sina impulser och sina känslor så finns det hela tiden risk att man framstår som en fjant eller en idiot eller utvecklingsstörd eller någonting. Och
den påverkar ju extremt många människor.
Ja.
Jag vet inte hur mycket du, men det måste du ha märkt på något vis liksom,
ja, att men jag tror det, den är det enkel var, i sitt budskap.
Det är som att det startades någon liksom, en rörelse där på något vis.
Oj, faktiskt. Säger. Ja, men jag tror att det handlar om att det är body. Och det var provocerande för vissa. Jag vet att vissa sa så bara, vad menar du då? Body, så här, hur skulle det se ut om folk gjorde det? Då skulle folk bara slåss och knulla hela tiden. Jaha, det är vad din kropp vill. Liksom, jag menar, det är intressant då att man använder då det här ordet kropp. Det är så laddat fortfarande i vår tid, ordet kropp. Jag visste ju, man hade ju lika gärna kunnat låta sången heta Let your heart decide. Och det skulle folk tycka var fint. Men just för att man säger body så blir det mycket mer laddat. För att fortfarande i vår moderna tid så lever i synnerhet då för när den här låten kom. Så i vår moderna tid så lever vi fortfarande i en bild av att kropp och själ är två skilda saker. Och vi lever fortfarande i en slags sån här en gammal sån här kristen platonsk föreställning om att själen är det goda och fina och kroppen är det nesliga och låga.
Allt det kroppsliga är ju att det är något dåligt. Allting man gör med kroppen är egentligen dåligt.
Och det är ju liksom det är ju dags att lämna den. Jag menar, det var väl där jag kände att det var därför det var intressant att använda ordet body. För att den väckte de associationerna. Att när folk hör det här så säger let your body decide. Vadå, menar du att jag ska göra allt det som är nesligt och lågt och dåligt? Och jag tyckte det var väldigt intressant. Varför kopplar vi de grejerna till kroppen? Varför ger vi kroppen skulden för de känslorna och tankarna som vi inte vill kännas vid hos oss själva?
Det kanske handlar om någonting att folk började tänka på att om jag inte kan styra över kroppen intellektuellt, vem är jag då? Om jag bara, precis som du säger, om jag gör en piruett utan att liksom bestämma mig för det. Att det var kanske det som var, men så var det som startade rörelsen, tror jag, eller som jag kände att det blev, var just den där grejen att jag kan både styra mig själv, men jag kan också låta kroppen bestämma också. Eller liksom den känslan.
Alltså vad man är ute efter är ju att, liksom att se att det vi kallar, det vi tänker oss som vår själ, ja, men det är egentligen liksom vårt medvetande. Och medvetandet är också väldigt styrt av andra människors förväntningar och sånt. Och därför så stoppar vi undan massa delar av oss själva i något. Vi stoppar undan det och vi kallar det för kroppen, eller vi stoppar undan det i det undermedvetna eller någonting. Jag tror att jag var väldigt intresserad de här åren kring det här med intuition och allt det där vi är som inte ryms i vårt självmedvetna. jag. Och att ger man mer fritt flöde för det, så tror jag att man skulle bli en lyckligare och mer fullständig människa. Jag var väldigt inspirerad de här åren av en bok som heter Märk världen, skriven av en vetenskapsjournalist som heter Tor Nøretranders. Och den handlar om hjärnan och medvetandet och intuition.
Mm.
Och den blev som en bibel för mig.
Mm.
Och den handlar väl i enkelhet om att han på något sätt jämför hjärnan med en dator. Och han menar att det som är medvetandet, det är egentligen det att jämföras med skrivbordet på en dator. Som egentligen bara är en illusion.
Ja.
Som är en illusion, det är en användargränssnitt.
Mm.
Det är en illusion för att ge oss en känsla av att vi har total kontroll över vårt själsliv.
Mm.
Och det är ju bra såklart, va? Att det finns ett sånt användargränssnitt. Men vi måste också inse att datorn är mycket större än skrivbordet.
Mm.
Och den där boken är intressant, för den handlar just om att vi går omkring och tar in massa information och känner massa saker. Och medvetandet är egentligen ganska enkelt.
Mm.
Och kan bara hantera en viss mängd information i taget. Medan det finns, vi sysslar hela tiden med en annan slags själslig process, som vi kallar intuition. Där vi kan ta in mycket större mängder information och bearbeta den på något sätt.
Mm.
Och när vi är roliga, när vi har humor eller när vi spelar ett fantastiskt musiksolo, då lyckas vi med det för att vi inte går via medvetandet.
Mm. Utan det kommer liksom rakt ut, vi det som ligger där bak. Liksom, eller ja, som har precis kommit in någonstans.
Vi tar in en extremt komplex bild och ger svarar an på den med en respons som, hade man tänkt ut den, hade den aldrig kunnat vara så fantastisk. Det är därför att ett uttänkt skämt aldrig är roligt. Ett skrivet solo är aldrig lika fantastiskt som något som bara flödar ur någon. De här tankarna var jag väldigt inne på under den här tiden. Och de här tankarna födde ju även, kan man säga, en annan låt, nämligen It Takes a Fool to Remain Sane, som drog det ett steg till. Och den handlade ju just om detta, att priset för att, och det, jag kände som att på något sätt att jag hade upptäckt någonting om livet. Att, och den var ju också väldigt inspirerad av Lars von Triers Idioterna. Och det finns en nyckelscen där de står och ska kissa på en offentlig toalett. Och en av killarna låtsas vara utvecklingsstörd. Och så står det, och så har de tvingat någon MC-snubbe stå och hålla hans snopp. Och det, den där situationen funkar därför att han tror att den här killen är utvecklingsstörd. Och så började jag fundera på hur skulle han bryta den situationen? Hur skulle han visa att han inte var utvecklingsstörd?
Aha.
Jo, han skulle visa skam. Han skulle säga: förlåt grabbar, ursäkta, det här var bara ett dumt skämt. Ursäkta, du behöver inte hålla min snopp mer. Och det, jag tyckte det var bara intressant. Varför är skam det gemensamma tecknet för att visa att man är normal? Och jag började liksom tänka väldigt mycket på kopplingen mellan skam och normalitet. Inspirerad av de här postmoderna tankarna hade jag ju börjat att se normalitet som en konstruktion. Och jag tyckte det var väldigt intressant att det är just skam vi använder oss av för att visa att du behöver inte oroa dig för mig, jag är normal. Jag skäms. Och jag tyckte också det var någonting beklämmande med det, något sorgligt att vi går omkring och på något sätt försäkrar varandra om vårt värde som normala människor genom att skämmas. Och det var det jag ville starta ett uppror mot.
För det är precis som det, att människor som inte känner någon skam eller som inte uttrycker skam, de blir ju ofta, folk tittar ner på dem jättemycket direkt.
Ja, men man ser det som att det är
att det är så här lössläppt liksom på något sätt, och hela så här, så där kan du inte bete dig liksom.
Och därför så var det också liksom det, att det är att leva utan skam och att följa sitt hjärta. Det här kommer ju det då den sorgliga in i det hela, att det är priset för det är att bli utstött i samhället. Och för att det finns liksom en överenskommelse om att vi inte ska göra det. Vi ska inordna oss i ett liksom ett skam- och normalitetssystem. Och The Text of Fools Remain Same blev liksom en ännu tydligare manifest mot detta. Det handlar om att priset för att gå sin egen väg är att man kommer bli betraktad som en idiot.
När den låten kom så i alla fall jag tror flera med mig kände att varför har inte den här skrivits tidigare? Fan vad mycket lättare allting hade varit. På något vis. Alltså det var en sån när man betraktar den utifrån och liksom lyssnar på den direkt så kände man att hade den här bara kommit innan så hade vi haft ett mycket bättre liv alla människor.
Ja. Det är sant. Det var fint sagt. Jag blev lite hamförd när du sa det. Det var jättefint. Ja, Bob Hund var ju intouchad på det där med kan kalla mig för idiot. Jag har ingenting emot. Mer än så kan ingen bli. Nej. Och det är sant. Men den här hade ju någonting. Jag tror att det liksom att den handlar om det. Det är den som bryter mot det här kommer bli betraktad en idiot. Och det låten sa, det är värt det.
Ja.
Var en idiot, var ett mongo och bli lycklig.
Ja, det, kände du det sen när eran första skiva kom ut eller första album eller vad man ska kalla det? Hur, alltså mottagandet, kände du att det gick igenom, att du kunde, att det nådde ut till människor?
Ja, väldigt mycket så. Och jag menar, i många år hade jag ju då skrivit haft storslagna idéer om att skriva låtar som skulle betyda något för människor och alltså som skulle betyda något och jag ville förändra världen och folk hade alltid tyckt att jag var lite pinsam. Och jag fick någon slags kvitto på att den ambitionen har varit riktig. Men det var ju först när jag släppte på ambitionerna och fokuserade på glädjen istället för att vara seriös. Men så tänkte jag ganska, vad ska man säga, seriösa tankar kring just glädje. Och varför vi inte var gladare och vad är det som hindrar oss från att vara glada. Och då helt plötsligt så stötte jag på någonting, ett ämne som berörde väldigt många människor. Och jag fick en fantastisk respons från folk efter de där två låtarna. Folk som tackade mig för det ena och det andra och för att de hade bestämt sig för att gå, de hade hört någon låt och sen gått och sagt upp sig eller gjort slut eller du vet, eller,
det är det jag menar med att det startade eller, någonting, ja, där liksom det är,
eller vågade gå igenom den där korridoren i skolan och sådär.
Ja,
det är ju häftigt. Det var, jag hittade någon slags, givetvis var det inte jag som fick folk att våga de där grejerna, men jag bara sa någonting på rätt sätt vid rätt tillfälle som gjorde att folk hittade någonting i sig själva. Och det var spännande. Jag tror att en grej jag funderade mycket på kring den här låten, de här åren, det var när det var de här rättegångarna kring satanism inom musik på 80-talet. Då var det ju bland annat något av banden som var anklagade för att ha uppmanat till självmord, för att de hade någon låt där det liksom baklänges var orden do it, do it. Och jag vet att jag så här började tycka att det var otroligt spännande vad man liksom, vilken kraft det finns i att bara säga do it till människor. För att alla människor går omkring och vet att det är någonting de borde göra med sina liv. Som de inte behöver.
Då behöver man ibland, någon säger det liksom.
Ja, och då får man ju hoppas att det inte är självmord då. Men jag menar, för hos de flesta av oss människor så går vi omkring och bär något annat fullkomligt sunt inom oss som vi behöver bli pushade till att göra. Och det är därför så är det kanske det mest spännande och farliga budskap som finns är det här do what you have to do. Det, för att för varje person betyder det någonting, något olika, och alla blir träffade av det.
Jag fick ett mail utav Christian Gidlund när han hade insjuknat och sånt här. Och då avslutade han med det med var att gör bara det som är viktigt. Det är lite samma sak. Att gör de här sakerna liksom. Att han hade kommit till insikt då att, eller kanske innan, men det är lite samma prylar liksom. Och det finns ju, det är som du säger, det finns ju en sorg i det att man ska behöva be intalar att man behöver göra det för att göra det liksom. Som sagt, det hade varit lätt om den låten hade varit äldre.
Ja, vad kul. Ja, men, ja, jag blir väldigt glad när jag hör den här typen av saker.
Vi kan fortsätta lite i din musikaliska resa här. Sen kommer ert andra album, In Last We Trust. Och kanske den låten som har, som kanske är den största du har skrivit. Call If You Come If I. Håller du inte med?
Jo, jag är jätteglad att ha fått till den. Jag är glad att du säger det också. Ja, men jag är väldigt glad.
Hur kom den till?
Ja, det var en spännande tid efter första plattan, såklart otroliga förväntningar. Vi har fått in, gått från 0 till 100 verkligen och sålt 140 000 ex av vårt debutalbum från att ha varit ett hopplöst lokalband. Men vi hade ju också lyckats med något annat. Vi hade lyckats slå igenom med låtar som verkligen betydde någonting då, åtminstone för mig och några andra. Och därför kände jag att, liksom att andra plattan skulle ju toppa det. Och därför så gick jag in för att skriva låtar som hade budskap och så. Jag ville att det skulle bli någon slags modern proggskiva. Varje låt tog upp någon slags ämne och sånt. Men så hade jag också skrivit en låt som var något så enkelt som en kärlekslåt. Och jag kände att det var ju innan egentligen inte vad jag ville göra. Jag ville göra mer, jag ville göra nya budskapslåtar. Men den här låten hade något. Och den kom till så att idén till låten kom till några år tidigare när jag hade ett förhållande, liksom ett av mina första seriösa förhållanden då. Och vi hade en sån där, efter att det hade tagit slut så var det ändå så där att vi och kom tillbaka till varandra hela tiden. Och då minns jag en gång då jag befann mig i samma stad som henne då, och så hade hon ringt mig då och frågat om jag kunde komma till henne. Och då vet jag att jag kom på mig själv med att liksom bara springa ute på gatan mitt i natten och det regnade. Jag tror inte ens jag hade tagit på mig en jacka. Och då liksom bara så kände jag liksom i den där stunden att den här situationen, den är en låt.
Det är väldigt filmiskt.
Ja, det var ju det. Och jag kände så här att det här situationen jag är i nu, det spelar ingen roll hur mycket vatten som flyter under broarna och hur mycket vi än vet att det här, att det inte är vi. Kallar du så kommer jag, och så är det bara. Och då kände jag så här att jag måste hitta ett sätt att uttrycka det som, så att det liksom, det här med kallar du kommer jag inte är, ja, men ringer du så kommer jag på torsdag. Utan att det ska låta som ett budord eller en magisk form eller en naturlag. Och därför så använder jag mig då den här gammal engelska formen då, call if you come if I, bara för att visa att det här är något som ligger bortom den vardagliga logiken. Och den idén kom ju hela låten. Och när jag då skulle på något sätt gestalta det här musikaliskt, så var jag just då väldigt intresserad. Just då lyssnade jag mycket på postrock. Och Silver Bullet hade precis släppt Cities and Bird, som är en fantastiskt bra skiva. Och jag tycker att Call If You Come If I var nog liksom inspirerad av Silver Bullet och den postrockscen som fanns i Stockholm just då, med Audionom och flera sådana band. Just att den har ett sådär ganska massivt matigt komp sådär. Lite wall of sound. Och den kom lite ur det.
Kände du från början att här har jag hittat någonting?
Jag kände att det var en stark låt som jag kände väldigt starkt för. Och att den nog kunde bli bra. Och alla som hörde den tyckte omedelbart väldigt bra om den.
Mm. Förändrades det någonting under vägen? Eller det är klart att det ja, men var...
Jo, det var ju första gången jag tog in en annan låtskrivare på en låt. Mm. Vi skulle då spela in skivan med Peter Kvint. Och folk tyckte att den här låten var väldigt, väldigt bra. Mm. Men... Det ansågs väl att den hade liksom lite för kort refräng. För hela idén med låten var detta att och jag vet det här och jag vet det här och jag vet det här och jag vet det här. Visst, det är så. Men jag vet också det här. Call it you come and die. And that's how it is.
Ja.
Och därför var också låten så att, liksom att den, när man kom fram till call it you come and die så var det and that's how it is. Så var det slut på refrängen. Och det är klart att det var ju en bra idé, men det blev inte så mycket att hoppa till. Så då föreslog Peter Kvint att man skulle lägga till den här lite mer sådär mata på biten där.
Mm-hmm.
And that's just how it is, and how it's always been, and memories are stopping, and that. Så där vi dessutom, jag och Sylle sjunger i kvinter, så därför kallas det av dubbla anledningar för kvintrefrängen.
Mm.
Och den tyckte jag ju från början var otroligt banal.
Ja.
Men jag tyckte väl överhuvudtaget, det var första gången jag lät någon annan komma in och talla på min låt. Så jag tyckte att det var... Det tog verkligen emot.
Ja.
Men ganska snart efter så insåg jag att det där
så
var
en jättebra idé. Det här lyfte liksom.
Ja.
Mm. Ja.
Jag kände det var ju fortfarande... Jag kunde ju fortfarande stå för den som min låt, och den hade liksom bara, han hade ju bara drygat ut den på ett smart sätt.
Ja, ja. Kommer du ihåg hur du kände när ni var klara med den och du lyssnade liksom, lyssnade igenom den?
Ja. Ja, minst jag tänkte, vem kommer palla lyssna på den här jävla låten? För att den är så jävla massiv och den börjar liksom på 100% och ligger där hela vägen, och så kommer det till slutpartiet och där ökade till 120% liksom.
Ja.
Och jag tyckte att det var ju det som var tanken. Tanken var ju för att jag hade kommit på det här slutpartiet då med den här lyriska melodin. Och jag tyckte det var en häftig idé. Det var liksom lite ny idé också. Att det som verkligen var payoffen med låten, det sparar man till allra sista.
Ja.
Liksom efter sista refrängen. Och det var en rolig idé, och men samtidigt blev det också en extremt massiv låt av det, som jag kände att nästan var lite jobbig att lyssna på. Jag ligger i ett väldigt högt tonläge hela tiden, men det blev ju bra.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det blev ju väldigt bra.
Och det är liksom, med att du nu snackar lite låtskriveri, så kan man ju säga att det kan jag berätta lite om rent kompositionsmässigt vad som är lite hemligheterna med de här låtarna.
Nu ska alla ta anteckningar.
Om man är intresserad av sånt här. Både i Takes a Fool to Remain Sane och i Quality of Common Thigh så kan man ju uppleva en väldigt stark känsla av kamp och strävan.
Mm.
Och att det liksom det är någon slags vacker och samtidigt sorglig kamp som pågår i de låtarna.
Mm.
Och varför får man den känslan? Jo, det är delvis såklart textinnehållet, men det som förstärker detta är att båda de här låtarna landar aldrig i sitt grundakord. Utan It Takes a Fool to Remain Sane landar nästan aldrig på F, som är det egentliga grundakordet i låten. Och det ger en känsla av hemlöshet, rotlöshet och evig strävan.
Mm.
Och Call It You Come Thigh använder sig av samma grepp. Den går egentligen i G, men hela versen och refrängen kretsar kring ett C istället. Som att man liksom hela tiden är på väg och på väg och på väg. Och sen på slutet, när det till slut exploderar i det här i mäktiga finalpartiet, där boom, så landade på grundackordet. Och då kom vi på, hur ska vi verkligen sätta ner foten i det här grundackordet? Då minns jag att jag hade lyssnat på Aloha från Hawaii med Elvis. Mm. Där finns ett instrument, jag använder ett instrument som man inte hör så ofta, nämligen bastrombon.
Mm.
Och det har ett fantastiskt sound. Det bara ligger så här lågt och så bara hör man det liksom som ett smatter och sådär. Mm. Så vi anlitar en bastrombonist som kom in och la några feta bastrombontoner där. Och det kan man lyssna med något så hör man liksom en sån här otroligt stadig baston med så smattrande övertoner, och det är bastrombonen, och den är väldigt effektiv för att verkligen understryka att nu är vi hemma.
Det är verkligen, man hittar hem där
liksom.
Ja. Bra trick. Nu kan alla gå hem och göra exakt samma sak som du har gjort.
Ja, för fan. Det är inget svårt.
Det är inget svårt. Sen, du har ju lite mer låtar också som har varit väldigt viktiga för människor.
Ja.
Father of a Son, ja, till exempel.
Mm.
Som blev något sorts soundtrack till Pride där ett tag.
Ja.
Kan man säga.
Ja, precis.
Vad har du att berätta om den?
Ja, den handlar, den är ju en appell för homo- och bisexuellas rätt att adoptera.
Mm.
Och det var ju liksom kanske den tydligaste protestlåt, eller vad heter det, så här topic, liksom ämneslåt jag någonsin skrivit. Och den var väl liksom inspirerad av It Takes a Fools framgångar, att man kunde göra den här typen av modern progg och att det fanns ett gehör för det. Så jag hade skrivit den här låten, när jag skrev den här låten så hade mitt senaste förhållande varit med en kille. Och därför så kände jag att, liksom att den dagen jag själv vill bli förälder är det lika stor chans att jag skulle vilja vara det med en annan man än att det liksom var lika stor chans att det skulle kunna vara med en man eller med en kvinna som jag bestämmer mig för att bilda familj. Och då vill jag att det har rätt till att kunna göra det.
Mm.
Och att jag tror att det, liksom, att det skulle bli ett bättre samhälle av det. Det viktiga är att, liksom att vi bygger ett samhälle med kärleksfulla föräldrar snarare än att det är en viss typ av människor som får vara föräldrar. Så det skrev jag en låt om, och den sådär, det som är lite modernt, det som skiljer den från gamla progglåtar är att den är skriven i jag-form, det är ett jag och du. Och det är ju det att jag är ju i grunden mest intresserad av mänskliga relationer. Och även om jag skriver en politisk låt så skriver jag den i jag och du-form. Den fick ju enormt positiva reaktioner. Jag har fått väldigt många reaktioner från homosexuella par som har sagt att din låt fick oss att ta steget och ansöka om adoption och sånt. Det var väldigt härligt. När jag skrev låten var det fortfarande inte tillåtet för homosexuella att ansöka om adoption. Sen precis när vi skulle släppa den så gick det igenom i riksdagen att de skulle få det. Så den förlorade ju lite av sin upproriska udd därmed. Men det var ju viktigare att beslutet gick igenom. Och dessutom så var det väl så att, jag menar, det är en sak att ett beslut går igenom i riksdagen, och sen finns det ju liksom en,
vi ska förändra ett samhälle också.
Sen finns det mentala och kulturella hinder. Och där tror jag att en låt kan ibland göra lika mycket som ett riksdagsbeslut.
Du kommer hela tiden tillbaka till det där att du vill skriva låtar som förändrar saker.
Ja, jag tycker det är en bra idé. Det finns ju saker som behöver förändras.
Ja.
Och musik är ju det. Musik och att hitta ett tilltal i en låt, det är ju det jag är bra på. Så därför får jag använda den förmågan till att förändra saker. Och jag gör ju också det, liksom det jag har ju ett sätt att jobba där som, att jag gillar inte att säga så här, du är dum, det här är det som är rätt och så. Utan att försöka hitta en annan infallsvinkel, hitta ett sätt som gör att även de som är meningsmotståndare på något sätt inte kan låta bli att tilltalas av idén ändå. Och det är, Father of a Son är ett bra exempel på det. Det är en härlig låt. När man hör den så känner man liksom att bara, wow, Det här låter härligt.
Ja.
Den, det han sjunger om, det håller jag med om.
Ja.
Och det är ju härligt. Och den låten har man ju fått folk att sjunga med i som kanske trodde att de var...
Som var egentligen mot
homofober.
Det. Mm. Ja.
Det är väl så. That's how I kill, som jag brukar säga.
Ja. Det är ju en av de bästa... bästa anledningen till att skapa någonting överhuvudtaget.
Ja.
Försöka få över motståndarna på sin sida fast utan att skälla på dem.
Ja, man måste ju lita på att det man själv förespråkar är det som gör människor lyckligare.
Mm.
Det måste man ju tro på.
Mm.
Och därför finns det ju inget bättre sätt att påverka människor än att presentera för dem en modell som man i själva erfarenhet gör en lyckligare.
Nej, det är sant. Ni fortsatte ju på där.
Mm.
Och kom ju med i Melodifestivalen.
Ja.
Vilket väl kändes... Det kändes väl rätt... ett naturligt steg att ta. Att, kände du att ni hörde hemma där?
Nej, det var ett ganska stort risktagande i det.
Mm.
Och det var ju många som satt i halsen när vi gjorde det. Vi var ju ändå det första på sätt och vis bandet som ändå räknades bland seriösa alternativa framgångsrika band som ställde upp där. Och det var ju ändå en big deal på något sätt. Och det fanns väl två anledningar varför vi ställde upp. Det ena var ju att vi skulle släppa skiva under den här perioden då det är Melodifestival. Och det vet man att hela Sverige lamslås under de där månaderna. Och allting i tidningarna handlar bara om det. Så vi tyckte väl att det var en spännande idé att liksom kapa hela skiten. Och hijacka Melodifestivalen och se om den kunde flyga åt vårt håll. Få hela den där mediacirkeln sen att handla om oss istället. Och det lyckades vi med faktiskt. Men sen var det väl också att just de åren så var Melodifestivalen väldigt intressant, för att den hade gått från att vara lite bortglömd och hopplös i mitten på 90-talet till att faktiskt börja kännas som en slags betydelsefullt forum för svensk samtidsmusik.
Mm.
Det låg i luften då och vi kände att här skulle man kunna kliva på och göra någonting som är på riktigt. Och det var ju rätt timing, för att det blev både en stor uppmärksamhet kring att ett band som måste vara med, och det gick ju väldigt bra i den svenska, i Melodifestivalen. Och det är ju den som spelar roll. Eurovision är det ju ingen som bryr sig om.
Nej, det har vi glömt. hur är det att skriva en låt på det sättet som har ett sånt otroligt fokus? Det blir liksom fokus på en låt.
Ja, men jag hade aldrig kunnat skriva den låten om jag visste att det skulle vara en Melodifestivalslåt.
Nej.
Jag hade inte kunnat skriva en bra låt med ambition att skriva en Melodifestivalslåt. Jag menar, jag skrev den här låten och jag tyckte, när jag skrev låten tyckte jag nog det var bara idén med den var att skriva. Det var liksom bara en sån... Jag tyckte det var en rolig tanke att skriva en ganska glad, trallig buggy om panikångest. Och jag tyckte det var kul. Och sen när vi lyssnade på den så hörde man att det här låter ju som en riktig Melodifestivalsrökare.
Ja, och så.
Och då tyckte man, ja men
vi kör. Ja.
Så det var ju kul. Och det ledde ju till en av bandets stora pikar i vår karriär, kan man säga. Det var då vi var som bredast liksom.
Vad skulle du säga, skulle du gjort det på något annat sätt om du hade fått göra det idag?
Ja, jag tycker på något sätt att Loreen, jag menar, det vi gjorde var vågat. Men på sätt och vis tycker jag att Loreen några år senare tog det ett steg längre. För vi gjorde ett risktagande när vi som seriöst alternativt framgångsrikt band gick in i den här cirkusen. Men jag var inte så modig att jag vågade ställa upp där med något riktigt heartfelt känslomässigt laddad låt.
Nej.
Det var just för att jag hade en låt som var lite glimt i ögat och som på något sätt lite halvironiskt blinkade till Melodifestivals historien som det kändes okej. Jag hade inte kunnat ställa mig där med en Men It Takes a Fool to Remain Sane eller en whatever
liksom. Nej, det är fel scen för det liksom.
Jag hade inte pallat det. jag hade inte pallat att stå där bland liksom glittret och serpentinerna och försöka säga, lyssna på mig, jag känner något så jävla mycket på allvar. Mm. Så för att jag skulle klara av den situationen som är så brutalt ytlig, så var jag tvungen att göra något lite kul, stryktåligt, glimt i ögonmässigt. Men det är möjligt att liksom det som Loreen gjorde några år senare, att verkligen gå fullt och göra en artig, snyggt nummer. Det är möjligt att det hade blivit, hade man vågat göra det, så hade det kanske kunnat bli ännu mer framgångsrikt. Eller så hade det inte blivit det 2007. Det kanske behövde några år till innan folk var mottagliga för det i den världen.
Ja, det är det man aldrig vet. Om jag säger 16 september 2011, vad tänker du på då?
Ja, då tänker jag på rinnande smink och ljudet av hundratals unga människor som gråter samtidigt. Det var ett av de mest underliga, bizarra ljud jag någonsin har hört. Det var när vi stod då alltså på Gröna Lund och gjorde vår sista konsert någonsin. Och mellan låtarna ibland, då det blev tyst, så hörde man denna klagokör av hundratals gråtande människor. Det var en underlig upplevelse. Det var så här. Det var apokalyptiskt. Och samtidigt var det väldigt vackert och gripande. Och vi hade samlats där för att ta ett värdigt avsked av en epok, inte bara i vårat liv utan i många andras liv också. Och att vi sa ju redan från början när vi slog igenom att det är inte bara vi som är dark, det är ni som står i publiken, ni som följer oss, och det är ni som är dark också. Och det, så kändes det verkligen den stunden.
Det låter som att du blir tagen när du tänker på det nu.
Ja, jag blev väldigt tagen. Just i den stunden så var jag så otroligt samlad. Jag visste att varje ord jag sa just den kvällen skulle, det var liksom det jag lämnade efter mig. Det var mitt och Arks testament. Och därför var jag, det fick inte bli pladdrigt den här gången.
Nej.
Det fick inte bli halvdåliga skämt. Så därför så, för första gången typ i hela mitt liv tänkte jag ut exakt vad jag skulle säga. Och det blev mycket snack blev det. Och, men just så att det blev att jag också var lite samlad och sammanbiten på något sätt och inte riktigt släppte på känslorna.
Nej.
Då. Och sen vaknade vi den 17 september i en tillstånd av total ovisshet.
Ja. Hur känns det då som artist att du har ju ändå haft det här bandet under så väldigt lång tid som du liksom har växt upp med, och sen är det dagen efter så finns inte det.
Ja, det var maxad känsla. Det var en stark känsla av ovisshet på gott och ont. Vi hade lagt ner bandet utan att ha en plan för vad någon av oss skulle göra istället. Men vi kände att det var rätt sak att göra konstnärligt. Och nu så stod man där och det var, och till var man totalt oviss. Men samtidigt så är ju ovisshet spännande, för ovisshet kan man ju fylla med vad som helst.
Och du har ju fyllt det.
Ja.
Nu kommer vi in på det som du har gjort nu.
Ja.
En soloskiva.
Ja, stämmer.
Hur började den?
Jag började passa på att göra lite alla möjliga saker som programledare för Grammis och var med i The Voice och sådär. Lite allt möjligt. Fick skriva min egna musikdramatiska verk och allt sånt som jag har velat testa på. Och jag ska passa. Och jag har även skrivit till andra. Jag tror till en början så ville jag inte göra en solokarriär. Jag var tveksam om jag skulle vilja göra det överhuvudtaget. Men sen så tror jag att det var olika saker som fick mig in på det igen. Dels att få skriva Kult, som då innebar att jag fick sträcka ut mig totalt i ett mer ambitiöst, stort format. Men även att skriva för andra var väldigt inspirerande. Och via Voice så kom jag i kontakt med Nicole Saboné. Och det var också väldigt inspirerande. Vi skrev ju många låtar tillsammans och jag skrev många låtar till henne. Mycket av det jag skrev till henne kände jag dock och hon också kände också att det var kanske passade mer till mig. Mm. Men de låtarna kanske ändå inte hade blivit till om jag inte tänkte bort mig själv ur ekvationen.
Ja.
Och jag tror att det andra låtar jag också, de låtarna som gjorde att jag kom igång och skriva poplåtar igen, de kom till på det viset att jag tänkte mig att någon annan skulle sjunga dem.
Mm.
Men även när man tänker att någon annan ska sjunga någonting så kommer ju ändå orden någonstans från en själv.
Ja.
Och det kan vara ett sätt att på något sätt hitta en ny fräschör i sin egen röst. Mm. Att tänka sig att någon annan ska sjunga.
Är du rädd för det du har släppt nu? Alltså att du är rädd hur du ska tas emot? Nu är det ju bara du.
Ja, man sticker ut nacken mer som soloartist och sådär. Och med Ark kunde vi ju alltid säga så här liksom... Jag menar, vi hade ju haft 9 år av att ingen fattade hur bra vi var. Så därför, det hade vi alltid med oss. När folk inte fattade att vi var bra kunde vi alltid liksom, ah, vi är bra ändå. Men när man står där själv är det ju lite läskigare.
Mm.
Och det är såklart, det är pirrigt det här. Samtidigt, jag är nöjd med skivan och jag ser den också som en del av en process. Liksom jag är i att hitta mitt egna artistskap och man är hela tiden på väg, om man säger så.
Mm.
Så jag menar, om folk inte diggar det här så behöver ju inte man gå och gömma sig under en sten för det.
Nej, man känner ju igen att det är du som har gjort det här.
Ja, vad kul, tycker jag.
Så att du har ju kvar din samma samma, för jag var ju på din showcase-spelning där.
Mm.
Det som jag tyckte var skillnad mot The Ark och stå lite utifrån, det var som att det kändes, det var fortfarande du och det låtskriveriet, men att det var mer minimalistiskt.
Mm, stämmer. Det är liksom hela grundprincipen, att det ska vara liksom få element som istället man kan dra på till max på något sätt.
Mm.
Och det har så tänkt det, och jag har tagit bort lite instrument istället för att ta trummorna, ta stor plats och sådär.
Mm.
Som du säger, låtskriveriet är nog sig ganska likt från de låtar jag skrev i Ark. Och så istället är soundet lite annorlunda, lite mer modernt. Jag skulle säga att den stora skillnaden är att det är mindre 70-tals retro.
Mm.
Lite mer modernt, lite mer inspiration från 80-90-tal. Bowie-influenserna är tydliga, men även Kate Bush, sådär.
Mm.
Och så har jag ju då ersatt gitarrerna är ju mer gitarr, mer ett instrument bland andra, medan gitarrer var mer Darks musik och mer gitarrbaserad.
Mm.
Här har ju då, jag nämnde ju inledningsvis att min pappa var fiolbyggare och violinist. Mitt första instrument var fiol. Och jag växte upp i ett hem med mycket stråkmusik, och därför så ville jag använda stråkmusik som ett frekvent förekommande element i den här musiken.
Mm.
Det var väl så här, en tanke jag hade så här, när jag skulle skapa mitt solosound, så tyckte jag det var intressant. Vad finns det för sound i min historia, i min musikaliska palett, som jag inte använt mig av så mycket i The Ark? Då kommer jag tänka på stråkinstrument.
Mm.
Men även då körer, gospelkörer.
Det blir som att du sluter cirkeln lite.
Ja, det är det ju. Och det är liksom någonstans det är intressant att använda mig av vem var jag innan jag var Ola i The Ark?
Mm.
Och vad fanns det för ljud i den personens värld?
Ja.
Så är, ja, det kan man säga. Och sen kan man säga det här vi pratat om också, det här, ska man säga, att texter som egentligen kretsar kring psykologi och mänskliga relationer, fast berättat med någon slags religiös symbolik, det har jag väl dratt nästan ännu ett steg längre i detta.
Be the first to like me.
Ja. Den sticker kanske ut lite från de andra låtarna. Den är liksom lite mer så här David Byrne, Bowie, disco. Man kan väl säga att på sätt och vis att ett genomgående tema för hela den här skivan är ju vår dysfunktionella samtid och alla åkommor som finns i den, och hur vi på något sätt våra rädslor och hur vi handskas med dem. Och det finns liksom som go on som kretsar kring prestationsångest och, och att vara perfekt och duktig och driva på sig själv. Mm. Och Be the First to Like Me som handlar om bekräftelsebehov.
Mm.
Ganska, och ytlig form av bekräftelsebehov. Och sådär. Och Rip Your Heart Out handlar om liksom att överanstränga sig. Och de här riktigt mörka låtarna som Come Holy Spirit och The Wilderness.
Mm.
Där som handlar om att ta sin tillflykt till, till neurotiska, kanske inte ta paranoida tillstånd för att handskas med en obehaglig och svårbegriplig värld.
Känns ju verkligen som du har gått tillbaka igen.
Hur menar du?
Nej, alltså i ditt, att det är lite mörkare på något vis.
Ja, det är det ju. Det är ju en ganska mörk skiva, både musikaliskt och textmässigt. Jag kände ett behov av att skriva det.
Mm.
Jag tycker att det är... Jag tycker liksom... Det var, ju viktigt att ha en liten peppig stämning. Mm. Och vi blev ju verkligen ett peppband. Och det var ju bra. Och det fanns ju alltid en svärta i det vi gjorde. Men vår grej blev ju väldigt mycket det här peppiga. Och när jag skriver den här skivan så... Jag har skrivit den här skivan och har jag känt ett behov av att vara snäppet mer komplex.
Mm.
Och att alla låtarna kanske inte kan liksom utmynna i ett enkelt budskap om hur man ska leva sitt liv. Vissa av låtarna är helt enkelt kanske en beskrivning av ett dysfunktionellt tillstånd.
Mm.
Jag kan säga, många låtarna är en slags scener eller berättelser som skildrar, som är en slags liknelser för mentala tillstånd. Och mentala tillstånd i flera av fallen är sånt som jag upplevt själv, men också sånt som jag kan se i vår värld då.
Mm.
Det handlar väldigt mycket om rädslor. Det handlar om hur man hanterar rädslor och hur man ofta hanterar rädslor fel genom att gå in i olika typer av kontrollbeteenden.
Mm.
Och hur man kommer ur det handlar det också om. Det finns ju några låtar på skivan som faktiskt inte bara beskriver det emotionella tillstånd utan faktiskt visar på en, vad jag tror på som en väg ut ur de låtar som Walk on Water och faktiskt How I Kill och Standing on the Edge of the World.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.